Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Krull och kriminell. Om hederskultur där hot och kontroll ofta leder till våld som inte sällan slutar med mord.
När man pratar just om det som tidningar brukar alltid skriva om, så våldet, mordet, ja, men det är kriminalitet vi pratar om. Där är det brott och straff.
För det är ju någon form av liten gråzon då innan man sätter den här etiketten.
Det blir en intressant gråzon eftersom de som begår de här typerna av det som vi kallar hedersmord ser sig inte själva som brottslingar, ser sig inte själva som kriminella. De har begått en kriminell handling.
Farman Sedik kom med sin familj till Sverige från Irak för snart 20 år sedan. Under sin uppväxt fostrades han i miljö, hårt färgad av patriarkaliska värderingar som bland annat fick honom att känna ansvar och plikt att skydda familjens heder och stolthet, som i mångt och mycket gick ut på att kontrollera och därmed också begränsa sina båda systrars frihet. Det handlade om att godkänna deras kläder, förbjuda dem att gå på skoldans, kontrollera deras mobiltelefoner och så vidare.
Man har ju vuxit upp och så alltså, saker och ting. Vissa grejer sitter bara i ryggmärgen. Alltså, vissa jargonger, beteenden, attityder. Alltså, hur man ser på världen, hur man ser på sig själv och sin omgivning, sin familj.
Kan du ge något sådana konkreta exempel på hur det kan skilja sig?
Ja, men det är just det här, familjens stolthet blir en sån viktig grej. Alltså, och att när man är i sin, alltså, där man är, alltså, pratar hemlandet eller i sin grupp, så blir inte de här krockarna. Alltså, integrationstermer pratar vi om kulturkrockar, men de här krockarna upplever man inte förrän man lämnar sin grupp och hamnar i ett sammanhang där du blir en minoritet, en mindre enhet. Då börjar du märka, okej, så som jag tror ser på saker och ting, tänker och funderar, gör inte alla andra det. Ja, men okej, alla andra har fel, för jag har ju vuxit upp på det här sättet. Så familjens stolthet blir en sån viktig grej, så att ingen ska snacka illa om din familj. Och därav så kommer du ner i ordningarna, så att hur man själv beter sig, så att man ska inte själv dra skam över familjen. Och då kommer du till tjejerna och kvinnorna, där är det ännu viktigare och speciellare att hur de ska bete sig, hur de ska vara ansiktet utåt för familjen.
Är det lika viktigt när du, i ditt hemland tidigare, Irak, var det lika viktigt då eller blev det viktigare i Sverige?
Det blev viktigare. Jag tror det handlar ju mycket om de här krockarna, alltså det som man kallar främmande. Det är ju det som satte igång maskineriet, alltså. För mig, för alla mina polare. Så att det är man, när man är i sitt hemland så alla andra tänker då. Alltså, det blir ingen konstighet. Alltså, man vet ju lite mer var gränserna går, hur man ska bete sig, hur man ska vara lite mer väluppfostrad helt enkelt. Men när man lämnar det, då blir det viktigt att okej, nu måste vi ha det ännu viktigare, de här gränserna, alltså hålla fast i ramarna.
Kan du berätta, hur, ta något exempel på hur du kunde vara då?
Ja, det kunde ju, typ exempel, det kunde ju vara just det här frihetsmässigt. Vi killar hade vi mest rörelsefrihet, kunde ju vara ute längre. Men det var ingenting man satt och funderade, det var ju då, varför saknas det tjejer här på torget och vad är det som händer? Men det var ju så det var, så det var ju lite bara killar och det var typ det som vi fortsatte. Men det är också, det kunde visa sig i våra relationer med våra flickvänner, hur vi kunde tänka och fundera över saker och ting. Alltså, exempel var lite mer att man var ju mer patriarkatisk mot ens flickvän. Nej, du får inte umgås med de här vännerna. Nej, du får inte gå ut och göra så. Du får inte göra så. Alltså, på något sätt man agerar som man äger den här människan, även om man har precis träffat. Så beter man sig på ett sätt som är lite mer, jag äger det. Jag måste kontrollera hur du lever. Även om jag inte har känt dig de senaste 16 åren. Så. Sen en systrar, det är ju lite mer, alltså, sättet man har blivit uppfostrat hemma, det var ingenting man funderade eller kritiserade i frågan. För jag får gå ut, varför jag får sova över hos mina polare, varför jag får delta i vissa saker men inte mina systrar får göra det. Det var så det var.
Organisationen Nationella kompetensteamet kartlägger hedersrelaterade brott och presenterar nyligen nya sjuka skrämmande siffror. Till exempel var bland alla kvinnor som mördades i Sverige år 2016 6 av 18, alltså en tredjedel, hedersrelaterade. Men som om det inte var illa nog, föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime har ytterligare flaggat för att siffrorna är underkant. Mörkertalet anses vara stort, då många fall rubriceras som självmord eller olyckor på grund av bristande bevis. I Sverige har vi minst 10 stycken så kallade balkongflickor som rubricerats som självmord.
Det satt ju i ryggmärgen, det satt ju i värderingssystemet att jag måste ha en viss koll i att kanske spetsa ut öronen ännu mer så att inte någon pratar illa om det.
Var du familjen och föräldrarnas förlängda arm på något sätt?
För mig själv, för familjen. Det är lite vad man gör det per automatik utan att tänka att jag gör det för din skull, pappa, eller för din.
Och hur går kollen till?
Den kollen går till allt klädsel, allt skolan, hur man beter sig ute, så lite med vilka kontakter och så man.
Vad var du reagerar på för typ av kläder och vad gjorde du då?
Det var ju lite mer för utmanande, för korta saker och ting som inte faller i ens smak, alltså lite mer det, så det här är inte okej. Sen kunde det vara folk inför någon annan familj, och det är där det är viktigt att också se på den här frågan att det ser ju så olika ut för olika. Vissa har det kanske strängt religiösa kläder, andra har det helt annat.
Hur skulle du säga det med distans då? Hur hade ni det? Eller du? Var du sträng eller inte?
Mellanvariant. Alltså mellanvariant. När det gäller kläderna, jag kläder i modernt men inte visar för mycket alltså, av kroppen. Men det var inget tal om religiositet. Alltså, men
är det en del av den här missuppfattningen som en del säger att det är inte religionen det här handlar om, det är kultur?
Det går ju hand i hand, alltså det är en konstig relation det finns mellan kultur och religion. Jag är jätteintresserad av de här frågorna, jag har följt de här frågorna. Jag har rest en hel del i länder och träffat människor som har varit lite mer kulturuttalande eller lite religiösa uttalande. Ja, det går ju hand i hand och man måste ju kunna se på det. Så just kvinnans roll i religionen, hur den ser ut, men också hur kulturen är och varför är kulturen på det sättet. Så jag visar kanske familjer tolkar det att det här är religiositeten, men det är också att vilka medel använder jag för uppfostran. Använder jag att det är Gud som ser det, eller använder jag att det är din pappa som ser det och kan slå dig om du beter dig på det här sättet. För i min familjsläkt har vi varit en sån där mellanvariad, och det är mycket på grund av där vi växte upp och har inte varit sån där hårt religiöst som alltså makt. Vi levde i en diktator och det var en militär diktator, en religiös diktator. Så det fanns ju en viss frihet ändå så att folk kunde dricka i smyg. Det här med religionen var ju så där långt borta.
Går det att gå tillbaka i tiden? Ungefär vilken ålder var det som du började känna det ansvaret att du skulle ta och fostra dem?
14, 15, 16 började där också. Och det handlar ju mycket om att man speglade sig själv med sina egna vänner.
Kan du berätta, hur såg det ut då? Om du berättar en specifik händelse.
Jag tror att en specifik händelse var ju lite mer när vi pratade med en av våra kompisar om att hans syster har börjat röka. Och att hon har att någon hade sett henne med någon främmande kille. I vårt huvud på den tiden tänkte jag att vi vill ha honom väl, vi vill ha hans familj väl. Jag minns ju den här reaktionen, den här killen som var på den tiden, vår kompis, gav som att lite mer typ, so what? Vi litar på henne och det är inget problem och så. Vår motreaktion mot honom var ju lite mer, vad fan, det är ju ingen man eller? Vad är ditt problem? Så här sitter vi och berättar sådana där viktiga saker, du måste ju agera bättre. Det ledde till att vi på något sätt utfrös den här kompisen från vårt lilla gäng och så. Och sen var det mycket just det här skitsnacket om honom, att han inte är riktig man, titta på vad hans syster gjorde. Och det var helt ärligt inget konstigt hon gjorde. Hon kanske hade lite mer kompisar än någon annan syster. Så det var inget konstigt. Det var mycket i början var det på just på det här sättet, alltså att hålla koll på varandras systrar, alltså typ kusiner, ringa min kompis och berätta att du, din kusin är medlem i någon chattsida, vilket jag var själv medlem där, alltså då så jag upptäckte det, men det är lite mer, du, din kusin är så, och i hans fall tackade han mig och han skulle gå till sin farbror och berätta det och att hon skulle få någon datorförbud istället för det. Man kände sig stolt när man gjorde sådana typ gärningar, alltså att man hjälpte till och skyddade honom och så. Så då började mycket just där i tonåren, just den tiden. Då började mycket med sånt. Alltså flickvänner, som sagt, tjejkompisar. Att man hade ju lite här macho-attityd. Mycket mer alltså som att det är ett patriarkat, mer eller mindre. Alltså att bestämma. Min första flickvän till exempel förbjöd jag henne. Vi bodde, alltså, vi levde inte ens i samma stad. Alltså, men jag förbjöd ju henne att hon skulle umgås med sina bästa kompisar. För att jag ansåg att de var ju lite för dåliga kompisar. Det var ju på det sättet, alltså, inom just i den åldern. Alltså.
Hur eskalerade de?
Det eskalerade mer och mer, alltså, när det kom till min familj. När det var prat om att min syster skulle gifta sig mot sin egen vilja. Och jag tyckte att hon hade gjort fel, vilket tills idag vet jag inte vad är det som var fel i det här. Hon hade en kompis bara som var ingen kärleksrelation. Det var en kompis som inte kände till, och i det här handlar det mycket att familjen måste godkänna och acceptera vilka relationer, alltså, barnen har, speciellt flickorna, och i det här fallet kände vi inte, så det blev ju snabbt prat om att nej, hon ska gifta sig, och farsan drog igång sitt maskineri med att ringa runt till kusiner i andra länder som kunde hitta ett lämplig man till henne. Min mamma, alltså, man brukar säga mammas hjärta är lite snällare, men hon var ju mer, nej, vi ska ge henne en chans till att hon ska istället sköta studierna. Och därefter, minst tillbaka, blev alltså ramarna ännu hårdare kring henne. Då var det mycket mer viktigare vilka tider hon skulle befinna sig hemma. Vilka kompisar, och att istället att kompisarna ska komma hem till oss och inte att hon ska gå till någon kompis.
Enligt en kartläggning som Ungdomsstyrelsen Gift mot sin vilja gjort upplever 70 000 ungdomar i Sverige idag att de lever med begränsningar i sina val av partner på grund av familjens kultur eller religion. 8 500 lever i riskzonen att bli bortgift mot sin vilja i Sverige idag. Även farman har fått känna på och drabbats av konsekvenserna efter en annan familjs kontroll och uppfattning gällande den så kallade hedern.
Man levde ju sitt liv som sagt, alltså skolan, fritider, och sen träffade jag en tjej som jag blev kär i, och sättet jag behandlade henne, kontrollera. Man ser också att hon hade en kontroll från sin familj, sin omgivning, som jag inte kunde acceptera, för att i det här fallet var jag självisk, alltså lite mer, varför får jag inte träffa dig när jag vill, ja, men du kan inte komma till hennes stad var ju ganska liten, och de var ju familjen var kända av hennes bror typ. Var kända av många. Det var ju mycket, nej, du får inte komma hit. Vi kan inte träffas här. Då får vi hitta något annat typ ställe att träffas på i smyg. Och så. Och det är så vi hade vår relation i nästan 3 års tid. Så att vi träffas en gång i månaden på något fik i någon annat stad. Och så.
Men fick inte det att fundera på vad du höll, ja, vad du utsatte dina syster?
Alltså jag förstod, nej, men alltså, man blev alltså så självrannsakad blev jag inte. Däremot blev jag mer kanske arg på hennes familj, varför de beter sig på det här sättet. Och ändå någonstans i mig så förstod jag varför de beter sig på det här sättet. Men i det här fallet tänker man lite mer Romeo och Julia, så att nej, jag vill träffa henne, jag måste vara med henne. Och i en av de här träffarna så är vi i en stad ett par timmar ifrån Stockholm. Då kommer hon hem. Hon brukade alltid ringa mig när hon skulle typ komma hem, så fick jag inget samtal för en dagen efter. Då blev jag orolig, vad är det som har hänt? Men hennes telefon var avstängd, så jag fick för tag på hennes kompis som berättade att hon har inte sett någonting. Först jag fick kontakt med henne, det var ju typ 2 dagar efter vi hade träffats. Hon var ju mycket ledsen och lite nästan som knäckt. Och det handlade om att när vi var i centralstationen skulle vi bara typ säga hej då till varandra. Någon hade sett henne som känner hennes bror. Och snabbt som det är så det är brorsan, hennes bror, som möter henne i sin hemstad i stationen. Så det har gått snabbt från att han har sett och ringt brorsan, verkligen möter upp henne i stationen. Så hon får ju mycket slag, vet jag inte om de slog henne, men hon var ju mycket ledsen och hennes mamma var ju knäckt varför hon beter sig på det här sättet. Hon skulle vara duktigast i familjen. Så vi kunde inte träffas kanske på 2 månader. Då fortsatte med telefonkontakter, så försökte ännu en gång träffa henne i smyg. Och då gick vi i 3:an, sista året i gymnasiet, 2006. Och det då minns jag någon gång, det var i januari, februari minns jag, att hon berättade att hon kanske ska gifta sig. Nej men du skojar. Nej, då sa hon nej. Men, ja, men så försvann hon helt någon gång efter studenten.
Försvann hur?
Jag vet inte.
Du vet inte?
Telefonen var avstängd. Kompisen sa att hon åkte tillbaka på en resa utomlands.
Så du har ingen aning?
Ingen aning.
Hur känns det?
För jävligt. Och jag kunde inte göra så mycket. Jag visste inte vad det handlade om. Hon hade ju pratat om att efter studenten så vill familjen bjuda henne på en typ utomlands. Alltså som är lite mer studentpresent. Men det kom ju så snabbt och jag tror hon hade inte själv någon aning om att när det skulle vara, vilken dag det skulle vara.
Vad tror du själv har hänt?
Bortgift med största sannolikhet.
Men du tror hon lever?
Jag tror det.
Men du vet inte 100?
Nej, inte 100. Men det är med största sannolikhet det är bortgift. Alltså. Det hände med många tjejer i min omgivning på den tiden, alltså under alla de åren. Det var många tjejer som jag kände som bara försvann under somrarna, och så kom de tillbaka med ett ring på fingret. Ja, vad är det som har hänt? Nej, jag är förlovat. Alltså. Så med största sannolikhet gissar jag på det var en bortgift som det handlade om.
Men i så fall så bor hon i Irak också då, eller?
Kanske, eller så har de kommit tillbaka.
Men det är ju någon form av vit slavhandel på något sätt, om man hårdrar det, eller?
Ja, om man hårdrar det på det sättet.
Eftersom det...
Det är lite sjuka i det här. Många av de här tjejerna ställer upp på familjens krav. Man vill ju ändå inte förlora sin familj oavsett vad det handlar om. Alltså om man tittar på siffror och statistik, de som verkligen lämnar sina familjer, det är ett fåtal vi pratar om. Alltså.
För det kan ju också ha att göra med att man inte vågar.
Sen vågar man inte kanske, man är rädd. Man är rädd att lämna kanske de yngre syskonen. Man är rädd att såra familjen. Man är allmänt rädd. Många handlar det om att man provar och så går man tillbaka. Så provar man en gång till så går man tillbaka. Mm. Men jag tittar på de här kända fallen i Sverige. Fadime, Pela, tror jag. Det var ju flickor som lämnade, men de kom alltid tillbaka till familjen. För det går... Det är nästan svårt för många av de här flickorna, speciellt att alltså, klippa bandet helt med alla. Alltså, du tar ju bort rötterna helt enkelt och du börjar bygga ett nytt liv någonstans med ett nytt idé till det. Det är ju det många inte pallar med. Sen också att samhället i övrigt förstår inte vad är det du pratar om. Alltså, vad är det, vad handlar alltså, fördomar, okunskap.
Mm. Just Fadime som du är inne på, när det hände... Hur resonerar och reagerar du?
Började med någon diskussion i klassrummet. Jag tror jag minns ju någon tidningsklippa som var från Göteborgs-Posten eller vad det var. som läraren berättade om det. Men det var ju lite mer. Man ryckte på axlarna. Jaha, okej. Okay. Och sen pappan dörde henne. Ja, men det var ju hennes fel. Så det var det jag tror. Jag minns ju att läraren, hon tappade hakan. Alltså, va? Vad är det ni pratar om, killar? Ja, men hon blev tillsammans med en kille. Hon lyssnade inte på sin familj. Så tråkigt, men ja, pappan hade rätt. Det är ju den resonemanget man hade, så jag hade den tiden. Det var ingenting man pratade om det. Jag tror läraren blev själv obekväm i den diskussionen. Så då var vi lite mer efter kanske 20 minuter. Så är lite mer okej. Vi går till ordinarie lektion istället.
Hur känns det för dig idag när du tänker tillbaka? Hur tänker du om det du tänkte då?
Ja, man var i. Alltså mycket ångest, ja. Men det är också att jag visste inte bättre. Jag kunde inte bättre snart. Alltså, sättet, jag tror allmänt hur man blir uppfostrad, det är få människor som kanske i efterhand reflekterar över varför blev jag uppfostrad på det här sättet, varför firar jag saker och ting på det här sättet. Alltså, och det här var ju typ den uppfostrad vi pratar om. Alltså, det är saker och ting du har fått med dig sen dag ett i livet. Det är ingenting man sitter och reflekterar över förrän man kan bättre. Alltså, man får ju typ verktygen och redskapen att kunna spegla, kunna byta perspektiv, kunna ändra åsikter. Då börjar man inse, okej, hur sjukt detta är. Alltså.
Hur mycket hot och våld är det?
Ganska mycket. Ganska mycket. Men det är just det här vardagslivet, jag tror. Det är mest det som är den som är kränkande mot ens person. Alltså att måste tänka på alla ramar. Ska jag göra så, ska jag göra så. Men det är ju lite mer att hela tiden anstränga sig, eller överanstränga sig till och med att visa sitt bästa för sig själv, men också för familjen. Det är ju jävligt kränkande. För att man har inte själv den här friheten att bestämma att okej, jag kanske ska inte komma hem direkt efter skolan, eller jag kanske ska göra någonting annat. Att hela tiden måste ringa tillbaka till familjen och meddela vad är det jag ska göra resten av dagen. Alltså, att på något sätt tänka att någon kan se mig, någon kan höra mig, någon kan ta fel av det jag gör. Alltså.
Sommaren 2006 kom vändpunkten för Farman, som idag arbetar som behandlingsassistent. Och det var via Fryshuset i Göteborg som han kom i kontakt med Elektra, en verksamhet som jobbar mot våld och förtryck i hederns namn.
Sen fick vi gå igen en utbildning där var det mycket de här lite mer teoretiska bitarna. Alltså vad säger lagen, vad säger mänskliga rättigheter, vad säger de här FN-konventionerna. Så jag tog med mig det tillbaka till familjen. Jag minns ju någon gång när jag gick hem och berättade typ att vi ska starta en dialoggrupp hemma. Och min mamma blev ju glad. Jaha, vad är det för det? Ja, men vi ska bestämma att vi ska träffas två gånger i veckan. Vi sitter runt köksbordet. Vi kan bestämma ett tema. Och så pratar vi om det. Ingen har rätt, ingen har fel. Vi delar åsikter med varandra. Viktigast av allt, jag hade ju mina regler att vi ska inte avbryta varandra. Jag minns ju farsan var inte så intresserad, men han hade alltid ett öra i köket, alltså, lyssnade i bakgrunden. Alltså. Och det är där det började med min familj. Vi delar många åsikter idag med varandra, men sen mycket, de är långt ifrån mig. Och det kan jag förstå. Så.
Var är man längst ifrån varandra?
Ja, men jag tror alltså när det gäller den här sexualiteten och alltså att rätten att bestämma sin överkropp och så, det är mycket svårt, speciellt för min pappa. För honom är mycket svårare. Min mamma med åren har sett, hon jobbar, hon är aktiv inom olika föreningsliv och så. Så har hon också kommit i kontakt med den här frågan ganska mycket bara genom politiken och så. Så för henne har hon också lärt sig jättemycket genom åren.
Finns det någonting som du idag fortfarande kan må lite dåligt över? Som du har gjort mot din stora syster?
Just de här alltså, begränsningarna, alltså ordvalen som man har haft i många diskussioner. Att det är sådant man ångrar sig över. Att varför fick hon inte prova så som jag fick prova saker och ting. Alltså att hänga kanske på fritidsgården eller dra på en resa med vänner utomlands. Alltså, varför fick hon inte göra det? Alltså, mina föräldrar har varit alltid starka auktoritärer hemma. Så man lyssnar ju alltid på dem. Jag tänker att det kanske hade sett annorlunda för henne om jag själv skulle varit mer på hennes sida. Jag kanske stöttat henne ännu mer än vad jag gör idag med min lilla syster. Så för mig är det lite mer... Ja visst, du vill ju dra utomlands, ja, men gör det, vill du flytta. Alltså.
Kan du se nu när du kan jämföra de två som ändå har haft, som är nära dig, som har haft två ganska olika uppväxter då kan man säga. Mm. Hur du har påverkat dem? Har det blivit någon skillnad på dem som personer med det?
Jag tror min lilla syster vågar mer orätt.
Gladare?
Säkert. För att hon känner att hon kan bestämma mer över sitt liv.
Lyckligare?
Möjligtvis. Men just att kunna själv bestämma över sin vardag, sitt liv. Det är inget prat om att när hon ska gifta sig, varför inte hon ska gifta sig. Så.
Träffar du många idag yngre som äldre du var en gång i tiden?
Jag tror genom årens arbete så har jag träffat tusentals ungdomar.
Hur gör du för att komma åt det där? Komma åt så att de på något sätt får det upp ögonen som du fick?
Jag har ett talesätt jag brukar säga. Jag vet hur det luktar hemma hos dig. Så. Många av de här yngre killarna så fattar jag hur de... Alltså förstår jag varför de tänker så som de gör. Och därav det blir lättare att diskutera med dem. Alltså att ja, jag var som det. Jag tänkte också på samma sak. Alltså mycket rädsla handlar om att bli någonting annat man inte vill vara. Alltså. Det har blivit extremare de senaste åren. Alltså, skolorna har inte tid för att diskutera de här frågorna, så det har blivit mycket tajtare budget. Så alltså, saker och ting hänger, säger det, så det hänger ihop med varandra. Alltså, det är inte så mycket diskussioner. Jag tror senaste årens framgångar för Sverigedemokraterna sätter käppar i hjulet för frågan helt och hållet. Många vågar inte diskutera det. Men tittar du på statistiken, var tionde mord förra året i Sverige var ju klassat som ett hedersmord. Det här är toppen av isberg. Hur många andra som aldrig kommer fram i statistiken. Alltså. Hur många som blir bortgifta som aldrig höjer rösten. Hur många som blir slagna just nu när jag och du sitter här som aldrig vågar gå ut och berätta om det.
När går du gränsen? När blir det kriminellt?
Så det blir ju kriminellt när man bryter mot lagarna. När man börjar typ hota. Jag ska döda dig om du inte gör så. Jag ska göra så. Så. Redan det är kriminellt. Alltså när man börjar använda just alltså hot som ett medel för att uppfostra. Jag faller under olaga hot. Det är så. Men det är inte alltid man går och anmäler det. Som sagt, när man är ju, det är ens familj det pratar. Alltså det handlar.
Vad är det värsta du själv har hört eller sett?
Det värsta jag har träffat på var en kille som jag jobbade med ganska intensivt för några år sedan som berättade att han begravde sin kusin innan han kom till Sverige med hennes bror. För mig var det lite mer, ja, jag sitter här med en mördare.
Han hade mördat sin kusin?
Han hade mördat sin kusin. Jag vet inte vad som hade hänt i hemlandet, men det är vidrigt vissa saker som händer.
Det här är min okunskap kanske som lyser igenom, men hur resonerar män när de anklagar en kvinna som var skyldig för att ha blivit våldtagen? Att hon får skylla sig själv?
I många länder finns det till och med lagar på att hon ska gifta sig med sin våldtäktsman. Alltså tvingar henne att hon ska gifta sig med den som har våldtagit henne. Det är svårt att sätta sig in i den personens huvud. Hur resonerar man? Att säga, ja, skyll dig själv. Det var ditt fel, du hade de här kläderna på.
Hur resonerar man då när man som kille och fritt själva kan få knulla runt? Men syster får inte gå på bio. Eller hon måste gå hem efter skolan direkt. Hon får inte göra något.
Typ det är så det är. Det är så min kultur är. Det är så så. Så någon kan använda religiösa argument för det. Någon kan använda de där kulturella argument för det.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag har en son idag på 2,5 år. Det smittar av hur jag ska uppfostra det här barnet.
Hur kommer det skilja sig hur du uppfostrar honom mot hur du själv blev uppfostrad?
Jag tror det första, där var jag lite auktoritär och bestämde. Inget, alltså under uppfostrans gång, vi ska inte prata om religionen. Alltså, vi ska inte säga till ett barn det här är Gud tycker om, det här Gud inte tycker om. Låt barnet lära sig att vara rätt och fel här istället. Vi ska helst gå med ett, alltså föregå med ett gott exempel. Låt barnet bilda sin egen uppfattning.
Om du nu skulle få en dotter också, de två tillsammans, hur annorlunda skulle du mot vad du själv upplevde när du växte upp?
Jag skulle se att hon får mer frihet än vad han har.
Än vad han har? Ja. Kan aldrig vara lika.
Ja, men jag tror att statuera ett exempel för honom och så. Tror inte att du är mer värd. Och det är det jag trodde, alltså, tillbaka till min barndom. Jag tror det är så det började med mig själv. Alltså, när jag var enda killen i familjen så fick jag mest uppmärksamhet bara för att jag hade en penis. Det handlade ju om att jag var finare eller intelligentare eller vad det nu är. Det var bara att jag var en kille så fick jag mer uppmärksamhet. Redan när jag var typ kanske 5, 6, 7 år och så.
Dags för några snabba korta.
Yes.
Arv eller miljö?
Miljö. Det är viktigast.
Syster eller bror?
Syster. De kan vara mer omtänksamma.
Kort eller cash?
Cash is king.
Stökigt bara. Svårt att ha den. Det. Alla lika? Alla olika?
Olika.
Psykisk eller fysisk terror?
Fysisk. Det är lättare att läka ett sår än att bli psykiskt terroriserat. Det kan vara traumatiserat. Så nej, fysisk terror, för då ser man det. Då kanske man avlider av det. Men psykiskt är ju värst.
Bög eller godbög?
Bög.
Släkt eller vänner?
Vänner. Släkten kan ju, alltså, de behöver inte alltid ha sitt bästa. Alltså vill jag ha sitt bästa för dig. De kan ju trampa på dig för sig själva. Alltså, de kan ju bestämma över hur du ska leva för att de ska ha det bra. Men riktiga vänner accepterar dig för den du är.
Sjal eller slöja?
Sjal.
Svensk synd eller hederskultur?
Svensk synd, vad det nu är. Svensk synd. Svensk synd. Vad det nu är. Svensk synd.
Numera.
Ja.
Och fan man slutligen. Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell?
Jag tror det är det andra. Man blir dum för att man är kriminell.
Dags för skola. När allt annat gått åt helvete. Vad göra? om du tycker att någon i din närhet resonerar och har fel så kallade värderingar. Vi pratar om de här hederskulturvärderingarna.
Man kan göra jättemycket. Så idag finns det som sagt mycket fakta kring frågan. Mycket kunskap, mycket information.
Är man mottaglig för det då, tror du? Eller hur ska man presentera den? För om man har en kompis som man ser styr sin syster eller liknande.
Börja, jag tror alltså har man, har du inte en relation, då kan du inte föra ett samtal. Så har du ett relation med en person, så kan du börja föra ett samtal. Men man måste också ha med sig att den här personen är inte mottaglig för det nya jag lägger fram. Men du ska inte ge upp. Fortsätt. Fortsätt.
Vilka signaler är värda att reagera på?
Alltså om vi pratar kompisgäng, killar. Jag tänker om din kompis så börjar lite mer leka macho över sin flickvän. Ja, då ska du ta honom på allvar och lite mer, vad håller du på med? Allt, jag tror, ord man väljer när man pratar om kvinnor är ju signaler. Så att kanske måla kvinnor som slampor. Att måla sig själv som en kung för att man har haft en bra helg ute i stan. Och så. Det är ju bra signaler att fundera över. Och så. Hur kommer det till sig att du tänker så? Och just att våga, alltså att våga vara modig. Även om det är din bästa polare, det är din granne, våga ställa frågan. Våga säga till, alltså. Jag brukar ha ett uttryck, använda det försiktigt, att våga vara rasist. Att inte stå upp för alltså, fri och rättigheter, det är då man är rasist, tänker jag. Men att stå upp för att alla vi människor har ju samma rättigheter och att kämpa för det, då är man inte en rasist. Så att rädslan som finns hos många att bli kallad rasist, att bara för att man kanske som en lärare tar upp en diskussion i klassen och pratar om olika kulturer och så får man fingret mot sig, ja men du är rasist. Ja, men vad är inte rätt? För det handlar ju inte om att jag kränker etniciteter, det handlar inte om att jag ser vissa människor mer värde än andra. Men istället du ska prata om att alla människor är lika värda. Och att olikheter är bara berikande. Att det är bara bra för samhället, för mångfaldens skull. Men i olikheten måste det finnas lite mer spelregler där vi är överens om att vi är lika värda. Vi har samma rättigheter och vi ska ha samma möjligheter i livet. Så våga alltså, uttala det och stå för det.
När du skruvar på den här, då kommer det komma pysa.
Okej.
Nej, du klarar dig. Fan också, den är slut.
Ja, den är tom.
Mm, och jag skyller på Geir.
Ja.
Tack för din tid.
Tack själv.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men där är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.